Jag har nog aldrig firat gudstjänst när det är åskväder samtidigt. Så det är kul. Någonting nytt. Jag tänkte att dagens predikan ska handla om löften och om tålamod. Det finns nämligen en berättelse i Bibeln som utspelar sig under flera hundra år. Och som handlar om just tålamod. Och om timing, om Guds timing och människornas timing. Tid. Och det är berättelsen från Israels folk under exiltiden. När Israel hamnade i exil och från att profeterna började förkunna om att Gud skulle sända en ny kung som skulle rädda folket, så gick det ju ungefär 700 år, plus minus några år. En av de första profeterna som började predika om en ny kung var profeten Mika på 700-talet före Kristus. Mika sa att den nya kungen skulle bli född i Betlehem. Ungefär samtidigt predikade Jesaja att den nya kungen skulle dö för människornas synder. Och profeten Sakaria sa 500 före Kristus att den nya kungen skulle rida in i Jerusalem på en åsna. Och Malaki, boken som kommer sist i Gamla testamentet, berättade att det var Gud själv som skulle komma. Se, jag sänder min budbärare, han ska bana väg för mig. Och då talar han både om Johannes och om sig själv. Så de första ledtrådarna som Israel skulle få var ungefär 700 före Kristus. Och de sista ungefär 500 år före Kristus. En gång så berättade jag den här berättelsen, eller ja, det här tidsspannet, för en grupp barn. Och när barnen fick höra att Israel väntade i flera hundra år, 700 år, då undrade de varför det dröjde så länge. Det var ju ingen där som levde länge. Alltså, de levde inte 700 år. Så ingen av dem fick ju vara med om det de fick höra om. Barnen tyckte att det var jättekonstigt. Vad är det för Gud som gör löften till folk som dör innan de ens får se en glimt av det? Och så var det ju, ingen av dem som levde under profeternas tid och som fick höra de här profetierna fick faktiskt träffa Jesus då. Och ingen av dem som träffade Jesus var med och hörde profetierna. Ingen levde länge nog för att få uppleva den nya kungen. Så de som hörde profeterna hade ju, de visste ju inte när han skulle komma. Så de hade ju inget val än att berätta vidare för andra om de här löftena. Så de berättade för sina barn om det hoppet de hade och förde hoppet vidare till sina barn och barnbarn. Och de förde vidare till sina barn och barnbarn och så gick det vidare fram tills under 700 år. Tills Jesus kom så berättade folk för varandra om att en ny kung skulle komma. Och då kan man ju tänka att den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Men jag måste säga att jag är väldigt imponerad av Israels tålamod. Jag tror att hade det hänt idag, eller ja, hade vi varit de som var då, så hade det här löftet och det här hoppet dött ut inom en generation. För jag tror vi är ganska dåliga på att berätta saker vidare när det är av värde. Skvaller är inget problem, skvaller kan leva väldigt länge. Men just när vi ska berätta någonting som är så stort, att det berör så mycket och så mycket står på spel, då är vi ganska tysta när det kommer till att berätta för våra barn och barnbarn och kusiner och mostrar och fastrar och vänner. För vi har ju också ett hopp som vi väntar på. Situationen är inte så annorlunda ändå. Eller ja, Jesus ska komma tillbaka, det är det vi väntar på. Vi vet att han har kommit. Vi har fått alla vittnesbörd om Jesus. Som hände då när han kom första gången, när Gud blev människa. Och nu lever vi i en tid där vi väntar på att han ska komma tillbaka. Och det är vi som ska berätta för våra barn och barnbarn om det här hoppet. För om inte vi gör det, så gör nog ingen annan det. Jag är väldigt imponerad av Israels tålamod. Att de kunde vänta så länge. De kan ju inte alltid tas som ett gott föredöme, Israel. Många gånger när vi lyssnar eller läser deras berättelser så gör de ju väldigt dumma saker. De är otåliga på helt andra ställen i Bibeln. Och ja, de är inte alltid det bästa exemplet. Men just hur de håller fast vid profeternas förkunnelse och Guds löften, det är imponerande. Hur de tålmodigt berättade för sina barn att en ny kung skulle komma. Och det hoppet var så levande att det fanns så otroligt många olika teorier kring hur Jesus eller hur Messias skulle vara. Att många inte riktigt kände igen Jesus när han kom. De väntade i 700 år. Och att vänta är ju ingenting man läser idag. Särskilt inte för alla barn som föds efter 2000-talet. För vi lever ju inte i det, allt sker väldigt snabbt. Vi behöver inte vänta länge. Nu kan vi till och med handla maten på nätet och sen hämta ut matkassan i affären om vi vill. Inte här i Finnerö, jag vet inte hur Laxå fungerar. Men snart är det säkert även här. Vi behöver inte laga mat själv, vi kan köpa färdiglagad. Vi får saker som är färdiga att använda, vi behöver inte bygga ihop dem själva. Det ska gå fort och det ska vara enkelt. Allt ska ta mindre och mindre tid och det ska vara effektivt. Och jag älskar ju effektivitet. Det är inget fel på att vara effektiv. Men ibland så resulterar det i hets. Och det kan ju leda till att man mår dåligt. Hets. Stress. Man vill och ska prestera och göra klart saker. Man vågar inte låta saker vara oavslutade. Och oavslutat likställs med misslyckad. Så helst ska man slutföra så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Och det gäller ju också för fritiden. Det är ju bättre att göra många saker lite halvhjärtat än att ha några få saker man gör helhjärtat. För ett tag sedan läste jag Ove Wikströms bok Det bländande mörkret. Och jag tror att jag har läst den här passagen förut. Men det gör inget, jag läser den igen. För han citerar en författare som heter Lin Yutang. Som är en författare i Kina. Som har skrivit boken Konsten att njuta av livet. Fast originaltiteln är The Importance of Living. Alltså vikten av att leva. Inte konsten av att njuta av livet utan vikten av att leva. Det är lite skillnad. Så jag tycker det är lite dåligt att de översatte titeln så här. Men så här skriver Yutang om vår kultur, den västerländska kulturen. Inte hans kultur, men vår kultur. Det han ser. Och han beskriver den så här. Effektivitetsjakten, kulten av framgång och beundran över de lyckade människorna. Det är dessa ting som gör västerlänningarna så olyckliga och nervösa. De berövar dem deras oomtvistliga rätt att dra sig och ha det skönt. Visst kan det vara bra att få saker och ting uträttade, men många gånger kan det vara lika bra att lämna dem ogjorda. Och så skriver Wikström att en förutsättning för det inre livets hälsa är att återerövra en långsamhetens kultur. Det handlar om att öva sig på att inte göra saker på snabbaste sätt eller alltid planera för att hinna mycket. Vår tro på framgång och kravet på snabba resultat har ju också påverkat hur vi är församling, hur vi ser på församlingen. Vi tänker att det är samma principer som gäller här som det gäller utanför. Att framgång kan mätas i siffror, hur många medlemmar vi är, hur många vi är på en gudstjänst. Som om det skulle säga någonting om hur bra en gudstjänst är. Ibland har ni hört det när man frågar sig, hur var gudstjänsten? Den var bra, vi var 55 personer. Hur visste ni, alltså de 55 kom ju utan att veta om det blir en bra eller en dålig gudstjänst. Det säger ingenting om kvaliteten av en gudstjänst, av ett möte. Eller när vi pratar om hur många som har blivit döpta. Det är jättebra med dop, men det är ännu viktigare att följa upp de här som har döpts. Och det gör vi inte så ofta, vi är oftast ganska nöjda med att bara ha siffror som vi kan hänga upp någonstans. Hur många barn som ingår i verksamheten. Det är jätteviktigt att vi kan fånga många i våra verksamheter. Men det är viktigt att se individen och inte siffran. För vi kan inte räkna resultat i siffror i kyrkan. Det funkar inte så. Det är inte, jag tror inte att det är Guds plan. Och ibland så tror vi att när saker inte får snabba resultat så är det inte Guds plan. Hänger ni med? Ibland så tänker vi att det är bra med att starta en barnkör. Någon har en vision om en barnkör. Och så startar vi en barnkör. Och så är det bara tre barn som kommer. nej, men då var det nog inte Guds plan. Det var nog inte det Gud ville att vi skulle göra, för det var ju bara 3 barn. Hade det varit 50 barn, då hade det säkert varit Guds plan. Men just att siffran kan bedra oss väldigt lätt. Vi jämför gärna församlingars storlekar och kollar hur många siffror de har, hur många människor som kommer in och ut i verksamheterna. Kvalitet och kvantitet är inte samma sak. Nu håller vi på att gå igenom medlemslistan, eller vårt matrikeln. Och har skickat ut brev till medlemmar, och alla som har varit här har ju fått ta hem ett brev själv. Det får ni gärna göra om ni inte har gjort det ännu. Och så har vi bett om att man ska bekräfta sitt medlemskap för att se hur många vi faktiskt är. För i matrikeln nu är vi 64. Men vi är sällan 64 här. Och jag tror att det är väldigt gott att se hur många vi är. För de vi är ju här. Det är väldigt viktigt att se vilka vi är. Och att kvalitet och kvantitet är inte samma sak. Vi kan ha fantastiska möten när vi bara är 3 stycken. Och vi kan ha jättedåliga möten när vi är 300. Det säger ingenting om hur bra, hur närvarande vi är, hur ärliga vi är, hur mottagliga vi är. Hur mycket Gud gör. Vår tro på framgång och kravet på snabba resultat har också påverkat hur vi ser på Gud. Vi förväntar oss att Gud ska svara omedelbart på allt vi har att säga när vi väl tar oss tid för att umgås med Gud. I alla fall funkar jag så. Och när jag inte får ett omedelbart svar, eller inte just på det sättet jag förväntar mig, så tänker jag att Gud inte hör mig, eller att han inte bryr sig. Gud hör bön, det är ett faktum. Gud hör bön och Gud svarar. Men ibland kan det ta väldigt lång tid. Ett exempel är ju Israel. 700 år fick de vänta på det svaret som de hade fått lovat. Och de gav ändå inte upp hoppet. Jag som kan ge upp hoppet när jag inte får svar inom 2 månader. 700 år. Vilken skillnad. Vad kan vi lära oss från Israel? Tålamod lönar sig. Och mörker är inte alltid mörker. Jag tror att de här 700 åren kan ha sett väldigt mörkt ut för dem. För det ena så var de inte ens i sitt lovade land. Många av dem hade förts till exil. Folket var splittrad. De levde under andras regler. Och de såg inte Gud. Gud hade ju fysiskt faktiskt lämnat dem. Från att Gud hade varit med dem i rökpelare och månpelare och grejer under ökentiden. Då hade de ju alltid sett Gud och sen hade de templet och allt. Men nu hade de ingenting av det kvar. Jag tror verkligen att de upplevde ett mörker. Men ändå så vet vi att mörkret ju inte var mörkt. För Gud fanns ju där. Fast lite svårare att upptäcka. När det känns hopplöst, för det man väntar på har inte hänt ännu, så vet vi att det ändå finns hopp. Gud är trofast. Och Gud håller vad han lovar. Och vårt gemensamma uppdrag är att påminna oss om det. Påminna varandra om det. Våra barn, våra barnbarn, våra vänner, våra grannar och våra fiender. Som Israel gjorde så måste vi göra. Föra hoppet vidare. Även om det kan se mörkt ut. Även om vi tror att kanske ingen bryr sig. Berätta ändå. Mörkret vinner inte över ljuset. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och kommer aldrig göra det. I Romarbrevet 12 så skriver Paulus till de kristna i Rom. Någonting som gällde då och som även gäller oss idag. Och då skriver han: var glada i hoppet, tåliga i lidandet och uthålliga i bönen. Samtidigt. Glada i hoppet, tåliga i lidandet och uthålliga i bönen. Ibland svarar Gud omedelbart. Ibland inte lika omedelbart. Ibland får man själv inte se eller uppleva svaret. Men när Gud svarar så förstår vi att det har varit värt att vänta på. För Gud ger inga quick fix, inga snabba genvägar. Han gör ingenting halvhjärtat, utan han ger helhjärtat. Och ger sig själv i Jesus, människosonen och Messias. Jesus är kungen som Israel har väntat och hoppats på i 700 år. Jag vill avsluta med några tankar och sen läsa en text från Romarbrevet kapitel 5. Och sen ber vi en bön. Jesus kom till oss, blev människa och gick hela vägen till korset för vår skull. Jesus var och är svaret som var och är värt att väntas på. Och vår uppgift, kyrkans, församlingens uppgift, är att påminna oss varandra om det här hoppet. Påminna om att vara uthålliga, glada och tåliga. Och ibland så krävs det lite hjälp, så vi får hjälpa varandra och hålla fast vid hoppet. Och ljuset när mörkret eller natten verkar ta över. För det finns hopp. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Jag läser ifrån Romarbrevet 5, verserna 1-6. Frid med Gud. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamod, fasthet, och fastheten ger hopp. Och det hoppet bedrar oss inte, till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktiga ställe när tiden var inne. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Jublar i hoppet om Guds härlighet.